Sara, Wuopio och polismannen Hugo Hansson satt tysta i bilen hela vägen från kyrkbyn till Saivo. Adam hade lämnats hos receptionisten som snabbt byggde någon sorts allians med honom med hjälp av kakor och mjölk. Klockan 2 var de framme. Den åska som hade hängt i luften i flera veckor bröt plötsligt ut. Ett våldsamt dån rullade över himlen när Hansson resolut knackade på Hellbergs dörr. Maria Hellberg öppnade. Hon såg ut precis som Sara mindes henne. Hon mötte inte Hanssons blick och rörde sig med viss svårighet som om hon hade haft värk i kroppen. Sara tänkte instinktivt på hur Hellbergs dotter sett ut den där dagen då kapellet invigdes. Hon liknade sin mor mer än sin far. Maria meddelade att hennes make inte var hemma utan hade rest till Finland över ett par dagar. Hansson frågade myndigt, varför? Det vet jag inte. Han åker dit ibland och ibland reser han söderut. Jag vet inte när han kommer tillbaka. Hansson frågade sen var nyckeln till kapellet fanns. Maria svarade att den hängde i nyckelskåpet. Hansson beordrade henne att överlämna den till honom. Och efter att de hade sprungit till kapellet genom ett piskande slagregn öppnade han, flankerad av Sara, de skeva 1700-talsdörrarna och gick in. Kapellet hade genomgått en märklig metamorfos sen invigningen. Den gamla altartavlan var borta och korväggen där den en gång hade hängt gapade tom. På själva altaret stod en halv meter hög sejte som verkade ha tagit över altartavlans roll och som måste ha hämtats från någon ännu oupptäckt offerplats. Den föreföll vara ett verk av naturen snarare än av människohand, var fläckvis klädd av lavar och så nersliten av väder och vind att man inte kunde säga något om hur den en gång kan ha sett ut. De former som ännu kunde läsas ut var vagt människolika utan att vara helt mänskliga. Sara skulle senare säga att den närmast liknade en paleolitisk manuport av ovanlig storlek. På vad som föreföll vara figurens hals hade 6 vågrätta streck, 3 på var sida, relativt nyligen, kanske i vårt århundrade, kanske tidigare, det gick inte att avgöra, ristats. Av någon anledning rös Sara när hon betraktade sejten. Den väckte någon sorts minnen djupt in i henne. Formlösa minnen av något krälande, orent. Något som gläfste just utanför synfältet. Redo att vilken sekund som helst kasta sig över henne. Hon kände plötsligt hur den gamla huvudvärken åter sköljde över henne som en svart våg genom bakhuvudet. Hansson noterade att något var fel. Vad händer? Jag vet inte. Jag kom på att jag inte har ätit något idag. På så sätt. De betraktade sejten utan att riktigt veta vad de skulle ta sig till. Regnet piskade mot de blyinfattade fönsterrutorna. Polisen höll sin ena hand framför munnen när han återtog till orda. Det är något som inte stämmer här. Jag förstår inte vad den där mossiga stenen gör här inne. Och vad har de gjort av altaruppsatsen och altartavlan? Det här ser inte bra ut. Någon har en hel del att förklara. Sara hörde hans röst, men det lät som om den kom långt bort ifrån. Hennes huvudvärk tilltog på ett oroväckande sätt. Det bultade i huvudet som om tinningarna skulle sprängas. Hon kunde knappt andas, men gjorde sitt bästa för att inte visa något för den andra. Hon kände att det inte var läge att visa sig svag eller egendomlig. Hansson fortsatte in i sakristian som låg i halvmörker och Sara följde efter honom. Mot ena väggen stod ett skåp som hade innehållit kapellets mässhakar och kyrksilver. Nu var det uppbrutet och tomt. Hansson hummade missnöjt stöld när han såg förstörelsen. På ett litet bord vid sakristians bortre vägg stod kapellets nattvardskalk. Kalken var nästan fylld av en tjock, brun vätska och flugor surrade kring den. Hansson luktade på vätskan i kalken utan att lyfta den från bordet. Blod. Det är blod. Ingen tvekan om saken. Det förklarar stanken här inne. Det luktar som ett slakteri. Känner du inte det? Han vände sig till Sara. Kom, vi går ut. De gick åter ut i själva kapellet. Just som de passerade altaret och kapellet lystes upp av en blixt föll Sara handlöst ihop på golvet. Hennes kropp skakades för några sekunder av okontrollerbara spasmer, men när Hansson, som senare sa sig ha blivit helt överrumplad av Saras anfall, hukade sig ner bredvid henne, slog hon upp ögonen, tycktes slappna av och mumlade något. Oskan verkade dra vidare. Jag hade anlänt till byn kort efter att Sara och polismannen kommit dit från kyrkbyn. Det täta regnet skymde sikten, men redan på avstånd såg jag polisbilen stå vid kapellet. Jag förstod instinktivt att detta hade något med Saras frånvaro att göra, så jag kämpade mig genom regnet mot polisbilen. I samma ögonblick kom Sara, blek, avmagrad och skakande, följd av en kraftig polis, ut på kapellets trappa. Polisen nickade frågande mot mig, satte sig i bilen, stängde dörren och började prata i radion. Först nu upptäckte Sara mig och jag såg att hennes blick var glasartad. Hon liknade inte alls sig själv. Vi följde varandras armar och ställde oss sen under kapellets utskjutande tak, trots att vi båda redan var genomblöta. Sara sa inte ett ord. Jag frågade var Adam var och hon sa att han var i säkerhet. Det gjorde mig lite lugnare. Polisen kom och ställde sig bredvid oss när han talat färdigt i radion. Han skakade min hand, sa sitt namn och frågade sen vem jag var. När jag hade presenterat mig sa han: "Jag tror att din systerdotter har fått ett epileptiskt anfall eller något åt det hållet. Jag har skickat efter förstärkning från Kiruna. De är framme om 3 timmar eller så. Det finns ingen anledning för er att vara kvar här. Vi kan tala vidare sen." Sara och jag gick till Lahti gård och hon bytte till torra kläder. Över en kopp kaffe och en mycket försenad frukost som jag gjorde i ordning berättade Sara, som darrade men var mer samlad än vad jag hade väntat mig, om sitt svåra dygn. Hon avslutade sin berättelse med orden: "Hellberg har hållit på med något som ingen människa borde göra. Jag borde ha kontaktat polisen mycket tidigare. Du tror antagligen att jag har fått någon sorts nervsammanbrott. Jag vet att du och mamma tror att jag är lika galen som pappa, men det är jag inte. Men det jag såg när jag var inne i kapellet, jag menar inte förstörelsen och det andra, utan det som bara jag såg när vi var på väg ut. Jag menar vad jag tror jag såg." Jag såg hur hennes blick och hållning förändrades och avbröt henne. "Det viktiga är att du är i säkerhet nu." Det var kanske inte särskilt originellt sagt, men jag menade vad jag sa. Sara svarade inte utan vände bort huvudet och tittade ut i regnet. Jag stannade hos Sara och Adam ett par dagar. Sen var jag tvungen att återvända till mina sysslor på universitetet. Sara återhämtade sig snabbt från sina upplevelser och redan efter ett par dagar var hon sig själv igen. Hon kunde skratta och skämta igen och det var tydligt att hon var en bra mor för Adam. Faktum är att hon var mer lik sitt gamla jag än hon hade varit sedan Johan dog. Jag kände mig lugnad, även om jag helst hade velat att hon och Adam hade följt med mig tillbaka till Umeå. Men det vägrade hon. Den efterföljande brottsutredningen avslöjade inte mycket. Blodet i kalken visade sig med stor sannolikhet vara människoblod, blandat med blodet av något djur eller någon annan organisk substans. Men det var så nedbrutet att det inte kunde analyseras vidare. Och hur som helst fanns det inget brottsligt med att blanda blod från djur och människor. Sten Henriksson hade på en direkt fråga från Hugo Hansson förnekat att blodet var människoblod. När Hansson lite otaktiskt en stund senare frågade om det var Gösta Niemis blod hade Sten skrattat högt och sagt att han vägrade besvara så dumma frågor. Därefter sa han till Hansson att Sara ett par dagar tidigare hade rusat in i kapellet mitt under bönemötet och skrikit osammanhängande hot mot Hesekiel Hellberg när han stod vid altaret. Hon hade haft med sig Adam som var alldeles lugn, eller rättare sagt verkade frånvarande. Ingen vågade göra något eftersom alla i byn vid det här laget visste att Sara var en oberäknelig person och kanske också från sina sinnen. Hon hade vägrat ha med någon annan i byn att göra och bara hållit sig för sig själv under hela tiden hon hade bott där, trots att många hade försökt bjuda in henne, så folk hade till slut låtit henne vara för sig själv. Han påminde slutligen polisen om att Sara en gång oprovocerat hade slagit och hotat honom. Ingen annan kunde dock påminna sig den här incidenten när polisen frågade dem om saken. Och när de förhörde Sara hade hon med viss skärpa nekat till att den överhuvudtaget hade inträffat. Hon upprepade att Sten, som hotat henne, helt enkelt försökte svärta ner hennes namn och rykte eftersom han inte hade lyckats skrämma henne till tystnad. Ord stod mot ord och egentligen hade inte Sten Henrikssons utsaga något med den nu aktuella saken att göra. Sten hade också sagt till polisen att Sara Vuopio ju uppenbarligen var den sista person som hade sett Gösta Niemi i livet. Och vad det innebär får ni väl räkna ut själva. Polisen tog dock inte hans halvkvädna visa på allvar. Inte heller någon annan av de personer som förhördes kunde meddela något av värde i sammanhanget. Hesekiel Hellberg hade fortfarande inte kommit hem. Polisen lät det hela bero för stunden eftersom de enda brott som hade begåtts var skadegörelse och möjligen stöld av mässhakarna, altartavlan och delar av kyrksilvret. Vilket förstås var nog så illa då det handlade om oersättliga föremål från 1600- och 1700-talen. Hellberg var den enda misstänkte och skulle tas in på förhör så fort han siktades. Sara började vid denna tidpunkt fundera mer på allvar på att återvända till Umeå och återuppta arbetet på sin avhandling. Hon kontaktade en mäklare i Kiruna för att påbörja försäljningen av Lahtigård, men efter några veckor ringde hon upp mäklaren och sa att hon hade ändrat sig. Hon tänkte inte sälja gården. Hon skaffade sig en älgstudsare, ett hagelgevär och två schäferhundar som hon släppte lösa på gården under nätterna. Mer, misstänkte jag, som en symbolisk säkerhetsåtgärd än för att skydda sig mot någon verklig fara. Sara sa att huvudvärken, illamåendet och yrseln nästan hade upphört efter attacken på väg ut från kapellet. Hon talade löst om att hitta alternativa vägar för att få fram material om den tredje väckelsen. När jag frågade henne vad hon menade med alternativa vägar blev hon märkligt dunkel och svårbegriplig. Det var det enda som fortfarande oroade mig. Hennes resonemang brukade vara i stil med: de kretsar kring mig som rovdjur runt en hind, håller sig utanför synfältet, ständigt lurpassande, ständigt där. Det är bara jag som inte ser dem, men de ser mig. Eller det är vad de tror. I själva verket är det jag som ser dem nu, men de ser inte mig. De tror att jag är som jag var. De tror att de har vunnit, att de kommer att vinna. Men jag har sett att få kännedom om vad de har för sig. Det ligger i blodet. Mina efterforskningar har gått in i en ny fas. De har förändrats, som månen förändras från vecka till vecka. Jag tror att jag är på rätt spår. Eller jag anar att det är så, utan att fullt ut kunna bevisa det. Jag kommer att nå kunskap, gnosis, tror jag. Eller också går jag under på samma sätt som gnostikerna gick under när kyrkofäderna fick nys om deras idéer. Tanken har slagit mig att gnostikerna faktiskt inte gick under, förresten. Kyrkan tappade bara bort dem, eftersom de smög bort till de oändliga skogarna här bland skridfinnarna i Ultima Thule. Om det inte kom från stjärnorna, kom det kanske österifrån. Tiden får väl utvisa hur det blir. Sommaren förflöt utan vidare incidenter och kapellet stod tomt och övergivet. Sara pratade mycket om att skriva på sin avhandling om idégodset hos Anna Komnene och en del andra bevarade texter av kvinnliga författare i Bysans och om vad hon skulle skriva. Men när hon väl skulle omsätta ord i handling blev det aldrig av. Vad gjorde hon egentligen på dagarna? Jag borde ha frågat, men av någon anledning gjorde jag inte det. Ibland berördes naturligtvis sommarens händelser och Hesekiel Hellbergs försvinnande. Men vi talade om dessa ämnen som om de egentligen inte rörde oss. Om hon var fortsatt orolig över sin situation i byn visade hon det inte. Hon sa, jag stannar nog här ett par år till. Tills Adam ska börja i förskolan kanske. Sanningen att säga, har jag börjat trivas här? Jag gillade ju alltid att vara ute och jaga fågel med morfar och när Adam blir större kan jag säkert börja jaga igen. Jag var på skjutbanan och sköt lite igår och jag är fortfarande lika träffsäker som när morfar och jag var ute och sköt. Den 1 oktober var innehållet i vårt samtal radikalt annorlunda. Sara hade vaknat föregående natt av att hundarna skällde. Hon berättade att hon hade klätt på sig, tagit älgstötsaren ur vapenstället på sovrumsväggen, lagt en patron i loppet, satt jaktkniven i bältet och gått ut i övre hallen. Hundarna hade slutat skälla, men Sara förstod att något var i görningen. Hon stod och lyssnade efter ljud och mindes plötsligt drömmen hon vaknade ur. Hon sa, en del av mig ville inte vakna. Jag kände mig så säker på att Johan stod lutad över mig. Det var bara en dröm förstås, men han var så närvarande, så oändligt närvarande. Hans hand mot min kropp, hans varma hand, inte kall, som när han låg i kistan sista gången jag rörde vid honom. Det var som om hela jag omslöts av varmt strömmande vatten. Hon mumlade något doft som jag inte kunde uppfatta och fortsatte sen med klarare röst. Drömmens verklighet upplöstes i tomma intet. Någon smög faktiskt omkring på nedervåningen. Hon ropade, hallå! Ljudet av smygande steg upphörde, men hon fick inget svar. Hon upprepade sitt hallå och ställde sig så att hon hade uppsikt över farstun. Det var mörkt där nere, men hon kunde se konturerna av hallmattan och hatthyllan i det bleka månljus som strilade in genom fönstret på dörren. En man stod där nere och hade ryggen mot trappan som om han var på väg ut. Sara agerade automatiskt. Utan en tanke på konsekvenserna ställde hon sig blixtsnabbt på knä med geväret mot axeln och skrek, stanna, jag skjuter. Då inkräktarens skugglika siluett flög genom farstun mot dörren avfyrade Sara geväret. Hon hörde ett hest skrik där nerifrån. Något föll ner på golvet, men inkräktaren kunde inte ha blivit allvarligt skadad för han fortsatte sin flykt utan att vackla. Öppnade dörren och sprang ut på den månbelysta gården. Hon hörde hur hundarna som stått just utanför dörren på nytt började skälla och gläfsa. Men inkräktaren måste ha lyckats ta sig förbi dem. Sara sprang ner för trappan och slet upp ytterdörren. Hon såg hur skuggan rusade in i skogen på andra sidan gården. Nyktert konstaterade hon att det var för mörkt för att ta upp förföljandet av inkräktaren. Gården lystes upp av månen, men den täta skog som omgav gårdsplanen förmådde det bleka ljuset inte tränga igenom. Sara gick in i mangårdsbyggnaden och gick upp till Adam som givetvis hade vaknat av det skarpa skottet. Efter att ha lyckats övertyga honom om att han hade drömt satt hon på sängkanten tills han åter föll i sömn. Sen smög hon ner till pörtet och vakade där natten igenom. I det svaga gryningsljuset gick hon ut i farstun. Hon såg att skottet måste ha gått rakt igenom inkräktaren. Kulan låg inbäddad i ena dörrposten omgiven av blodstänk. Det föremål hon nästan hade snubblat på visade sig vara en huggare. Bredvid den låg en jutesäck som innehöll ett rep och ett avlångt tygstycke som såg ut att vara rivet från en kökshandduk. Ute på gårdsplanen syntes inga spår. Sara kände till sin förvåning att hon var fullkomligt herre över sig själv. Hon lät hundarna nosa på blodet i farstun och sa, sök. Fortfarande beväpnad och utrustad med en fältkikare i band runt halsen följde hon hundarna ut. De följde doftspåret rakt över gårdsplanen och in i skogen. En kall höstvind susade över de mörka trädkronorna. Sara önskade intensivt att byn hade varit omgiven av lövskog istället för dessa ogenomträngliga och fientliga tall- och granskogar som sträckte sig oräkneliga mil i alla vädersträck. En disig höstmorgon som denna, just när solen började gå upp, var sikten inte många meter här inne. Under trädkronorna växte en oformlig väv av björnmossa, sly och ris, redo att slingra sig fast kring fötterna på den som trängde in i denna mörkgröna helgedom. Hundarna fortsatte sin jakt. Ibland stannade de upp och nosade, cirklade runt en stund för att sen, när de åter fått upp vittringen, fortsätta sökandet. Skogen glesnade allt mer. Marken blev fuktigare och barrskogen övergick i en knotig björkskog som under sommaren måste vara hemvist för miljontals surrande knott och myggor, men som nu var stilla, tyst och avlövad. Efter några hundra meter upphörde björkskogsbältet tvärt och övergick i en blöt myrmark som sträckte sig så långt ögat kunde nå. Främlingen hade alltså tagit vägen över Vaikovuoma med sina svajande grästuvor och bubblande bottenlösa gyttjehål där myroljor i alla regnbågens färger glänste på ytan. En sval, syrlig vind blåste rakt på Sara och hundarna från den öppna myren. Doften av sötsur förruttelse blandad med skvattran var stark, som den alltid är på en blötmyr. Och Sara kunde inte bestämma sig för om doften var behaglig eller kväljande. Hundarna stannade tvärt och började yla. Sara tog fram kikaren och sökte av myren utan att se något levande där ute. Hon befallde hundarna att fortsätta och motvilligt fortsatte de ut på den gungande myren som var beströdd med flyttblock och stenar, varav åtminstone några som stod på ett av myrens torrare ställen verkade bilda en cirkel. Spåren slutade tvärt vid en kärn ute på myren. Hundarna stod rådvilla och försökte förgäves få vittring på inkräktaren. Sara befallde dem åter att söka, men de tittade bara på henne med nästan förorättad blick. Sara förstod att det var meningslöst att fortsätta. De återvände hemåt. Solen hade gått upp helt nu och skogen, som för någon timme sedan känts mörk och hotfull, var nu förvandlad. Det som hade verkat som ett dystert miasma av kvistar och sly var nu en välkomnande idyll av grenar som vajade vänligt i den lätta förmiddagsvinden. När Sara närmade sig byn kände hon att det luktade rök. När hon var hemma igen såg hon att tät grå brandrök steg upp från bykärnan. Utan att ta sig tid att lämna sina vapen fortsatte hon i rökens riktning mot brandplatsen. Väl där såg hon att hela byn var på benen. Kapellet stod i lågor. De hungriga flammorna förtärde de torra, gamla, kärade timmerstockarna. Hettan var intensiv. Medan de flesta stod som handfallna runt det brinnande kapellet försökte några, som Sara kände igen som Hesekiel Hellbergs anhängare, desperat släcka elden med vattenslangar. Deras ansträngningar var dock förgäves. Kapellet var helt övertänt. Sten Henriksson, som stått vid en av vattenslangarna, hade vänt sig till Sara. Jaså, du har varit ute och jagat. Ovanlig sysselsättning för en stadskvinna som du. Sten försökte låta överlägsen. Sara låtsades inte om honom. Som i en dröm gjorde hon patron ur och skrek något hon inte längre mindes. Kanske var det inte ens ord. Allt liksom stannade av för en stund. Ingen sa något. Eller om de sa något drunknade deras ord i eldens dån. Sara började gå mot Sten. Han såg på henne med ögon som plötsligt var vidöppna av skräck. Han lyfte avvärjande sina armar mot henne, vände sig om och sprang utan att stanna. Sara vände sig mot kapellet och de fyra eller fem åldrade män som försökte rädda sin helgedom. Hon betraktade dem oavvänt medan hon lutade sig mot geväret. Hon märkte att hennes kinder var fuktiga av tårar som värmdes upp av elden. Som ett mantra upprepade hon i sitt inre: han skyddar mig. Han är i mig. Han skyddar mig bortom graven. Han sover och jag är hans dröm. Eldtungor svärmade kring hennes kropp och antände det döda höstgräset runt henne. Men det var som om flammorna inte förmådde bränna henne. När hon berättade detta spelade ett drömskt men svårtolkat leende på hennes läppar. Sekunden senare var hon allvarlig igen. Hon fortsatte sin berättelse tvekande, som om hon hade berättat något hon inte borde. Jag tittade in i elden och lyssnade. Jag hörde inte längre elden. Det var som om någon skrek där inne. Ett ylande av bottenlös förtvivlan och smärta. Och det var som om jag kände igen rösten. Som det var min egen röst som skrek. Den röst jag en gång haft. Jag såg sejten på altaret insvept i eldslågor. Den störtade ner i krypgrunden och det lät som om den slogs i tusen bitar. När allt var stilla och enbart Sara, nu obeväpnad, och Adam och några poliser stod kvar vid brandplatsen vände sig Hugo Hansson till henne. Om du frågar mig så tror jag att någon tände på. Men hur ska man kunna bevisa det nu? Han böjde en aning på nacken och hans röst blev mjukare, som om han ville att bara Sara skulle höra fortsättningen. Jag tror att det var lika bra att hela rasket brann ner. Ingen människa blev ju skadad. Jag skulle då inte vilja fira någon gudstjänst där. Han harklade sig, sträckte på sig och fortsatte. Men jag tänkte ringa dig redan innan vi fick larmet i morse. Jag tänkte att du ville veta att vi fått tag på Hellberg. Han kom till vårdcentralen i kyrkbyn tidigt i morse med ett skottsår i överarmen. Vi förhörde honom om skottsåret och om skadegörelsen och de försvunna inventarierna, men han visste inget. Kom inte ihåg. Han hade inte heller något att säga om Gösta Niemis försvinnande. Eftersom vi inte kunde bevisa något överhuvudtaget fick vi släppa honom. En hal typ det där, trots allt. Men något direkt brott kan vi ju inte misstänka honom för. Sara nickade och gick sen rakt på sak. Och jag då? Är jag misstänkt för något? Hansson svarade. Nej, inte i nuläget i alla fall. Jag ser inte att det skulle finnas anledning att misstänka dig för något. Vad skulle du kunna få ut av att ha orsakat en enda av alla de märkliga saker som har inträffat här i byn den sista tiden? Ingenting, som jag ser på saken. Men vem kan ha skjutit Hellberg? Hann hon fråga innan hon insåg att det kanske inte var det klokaste samtalsämnet. Ja, säg det. Oss emellan är det många som har stört sig på honom. Han har skickat en del hotfulla brev och har stått åtalad för åtminstone ett fall av bedrägeri när han var ganska nyinflyttad. Det var innan jag tillträdde min tjänst. Saken handlade om något förfalskat testamente från 30-talet. Förfalskningen var ganska skickligt utförd. Och på grund av det kunde han vränga det hela så att han blev frikänd. Han hävdade att det var han som hade blivit lurad av förfalskningen och tingsrätten gick på hans linje. Så han har hunnit med både det ena och det andra under den tid han har bott här. Och var och varannan har ju ett gevär liggande. Så Ezekiel Hellberg kom hem senare samma dag. Sara hade iakttagit honom från övervåningen i sitt hus. Ezekiel hade ena armen i band och han såg betydligt äldre och gråare ut än vad Sara kom ihåg honom från sommaren. Hela hans gestalt verkade ha krympt. Jag frågade senare Sara varför hon inte vid detta tillfälle ställde Hellberg mot väggen och frågade vad han hade varit ute efter under sin nattliga räd. Sara svarade att det nog inte skulle vara någon mening med det. Dessutom, sa Sara, talade huggaren och säcken sitt tydliga språk. Det fanns inget mer att tillägga. Så vitt jag vet kom hon och Hellberg aldrig mer att träffas öga mot öga. Sara berättade att byabönen åter började hållas. De höll till hemma hos Sten Henriksson, men det var som om Hesekiels trollmakt över sina anhängare var bruten. Allt färre deltog i bönemötena och fram emot jul hölls, enligt vad Sara berättade, det sista mötet. Hesekiel Hellberg, som ofta kunde ses vandra planlöst i skogarna kring byn, föreföll ha åldrats på ett svårbegripbart sätt. Han förlorade all färg. Håret grånade, hans kläder var slitna och solkiga och han verkade ha drabbats av någon vanställande hudsjukdom som gjorde hans tidigare röda ansikte skorvigt och nästan lika grått som hans hår. En dag var han och hans familj borta och Pappila gård stod tom. Hellberg hade flyttat med sin hustru och sin vanställde son till en liten stuga utan el och vatten ute i skogen. En natt i augusti samma år brann stugan ner till grunden och polisen drog slutsatsen att hela familjen Hellberg hade omkommit i branden. Polisen skrev i förundersökningsprotokollet att branden verkade vara anlagd men att det inte fanns några bevis som pekade på någon särskild gärningsman. Alternativt var det fråga om oförsiktig eldning. Man hade hittat minst två kroppar i stugan, men de var alltför förkolnade för att kunna identifieras med någon säkerhet. Kanske var det tre kroppar. Av höftbredden att döma tillhörde en av kropparna Maria Hellberg. Den andra kroppen kunde ha tillhört såväl Hesekiel som sonen Samuel. Jag hade gärna satt punkt där, men en dag våren 1997 dök Sara Vuopio, som tydligen var på besök i sin och Johans gamla lägenhet i Umeå ett par dagar, oväntat upp på mitt kontor på universitetet. Vår kontakt hade gradvis glesnat det senaste året och uppriktigt sagt kändes det ganska bra. Jag antar att jag borde ha varit glad att se henne, men jag kunde bara låtsas vara glad, för hon fattade mina armar lite för hårt, stirrade mig rakt i ögonen på ett obehagligt sätt och berättade om sin senaste dröm. Jag drömmer att jag vaknar och går ner till Saivon. Jag känner på mig att jag ska träffa någon där. Jag vet inte vem. Plötsligt förlorar jag kontrollen över min kropp och jag står som förstenad. Ljuset förändras. Varelsen reser sig i en fluorescerande ljuskägla ur de mörka vattnen. Skarpt, blått undervattensljus ur de cirkelrunda ögonen som oavvänt fixerar mig. Den är inte helt och hållet Adam. Inte helt och hållet människa, menar jag. Inte som Johan eller Adam. Kutryggig, svullen, genomskinlig och svampig som en manet. Med uppsvällda inälvor och äggstockar fulla av människolika foster under den genomskinliga substans som ger någon sorts fysisk form. Skötet, det finns inget annat ord för det. Läppar. Ljuset bländar mig och en djup, nästan ohörbar röst viskar i mitt öra. Ingen utom du och jag vet längre vem Karis de Anti mötte vid Saivon den sommaren. Och ingen utom jag såg hur två träd sträckte sina grenar mot varandra i midnattssolen. Du har fått se mig, men jag har också sett dig. Våra ögon har mötts och kommer alltid att mötas. Grenarna har tvinnat samman. De kan aldrig delas. Hon ställde sig plötsligt upp, lutade sig över mig där jag satt i min kontorstol och fortsatte. Du har sett mina söner Wopion Juntin Sara, Saivon Saraka. Men kom ihåg att jag har 1000 söner. Och de svagare måste offras så att en starkare säd kan fortplantas. Jag har alltid funnits här och kommer finnas långt efter att er ett och art dött ut och glömts bort. Men du har burit mig i ditt sköte, Saivon Yuksaka. Du är trädet jag ska spara. Du är helgad. Du är helig. Mater matrix. Magna mater matria. Agni partene despina. Jag kastar mig i stoftet för dig. Du som orörd vakar över tröskeln. Saivon oxaka. Enos lases iuate. Sator fu. Fere oxaka limen sali. Svetten sprang fram i hennes panna och jag trodde nästan att hon skulle få en stroke. Eller kanske gå till fysiskt angrepp mot mig. Men hon lyckades till slut lugna ner sig. Hon fortsatte. Jag har gått över myrarna vid Vintori Taipale. De är gamla kärr som torkat ut en aning. Jag tror att man började dika ut dem på 1800-talet men övergav projektet med metalldetektor. Och under ett mosslager som måste vara minst 1000 år gammalt hittade jag stencirklar och en sliten guldsolidus från kejsar Fokas tid. Jag kan skicka den till dig om du vill när jag är hemma igen. Den är inte min. Jag vill inte ha den. Och det känns mer och mer som om, kanske är det bara mina nerver. Kanske inbillar jag mig bara en massa saker när jag får en flyktig glimt av mitt eget ansikte på någon blank vattenyta. Och än värre, Adams ansikte. Johans ansikte. Bäst att inte tänka på det. Sara såg trött ut. Hon tog sig för pannan. Jag funderade på frågor hon mådde, men det gick liksom inte att avbryta hennes monolog. Jag tror hon började må sämre igen. För första gången såg jag att hennes mörka hår var grått vid tinningarna. Jag önskar att jag kunde sova bättre, men det är som förgjort. I vissa byar blir folk sömniga av älvens sus, men här är det som om något i naturen själv suger kraften ur folk. Man blir inte gammal här, eller man blir gammal väldigt fort. Jag drömmer att jag mal säd med handkvarn, men istället för mjöl rinner blod mellan stenarna. Jag är på helspänn hela tiden, och så fort jag somnar ser jag fruktansvärda saker. De gamla i byn har viskat något litet till mig om vad som har försiggått här genom tiderna, och jag har själv dragit mina slutsatser av deras antydningar. Slutsatser som är nog så groteska. Akapus rotipus. Ja, så är det. De hade rätt. Visst fick de fisk och guld, men vem vann egentligen på saken i det långa loppet? Vem sög ut vems livskraft? Patienten överlevde och läkaren dog. Alla dessa tomma löften ur djupen, dessa lögner, århundrade efter århundrade. Jag möter dig vid offerplatsen. Jag möter dig på klippan. Ja visst, men när jag väl stod på offerplatsen med min tunga börda stod jag där helt ensam. Ingen och inget mötte mig där. Någon eller något hade jag väl ändå rätt att förvänta mig. Sideus, sidea. Och drömmarna? Ja, jag vet mer nu, men jag vill inte prata om det. Bara en sak till måste göras. Sen kan jag dö. Men det finns bra saker med det hela också. Jag behöver inte längre ta mina mediciner. Jag blev alldeles ställd, för jag visste inte ens att hon tog mediciner. Men jag sa bara, inte det. Nej, jag är botad. Jag försökte vika undan från hennes blick, men det gick inte. Hon fortsatte gråtande, återmärkligt uppspelt. Det var som om hon pratade med någon annan än med mig. Varför dog du ifrån mig så ung, Johan? Varför kunde du inte bara vara som alla andra? Vad var det för säd du gav mig? Vilket frö har grott och vad har renats i elden? När jag tittar in i hans rum, Adams rum, ser jag en främling. Han som till hälften borde vara jag. Jag känner mig så gammal. Hur ska jag orka vid min ålder? När jag var barn var allt som ett enda stort äventyr. Nu vill jag helst inte veta något om något längre. Men ändå bor du kvar i Saivo, du och Adam. Han ska väl snart börja skolan? Ja, jag har funderat på att flytta någonstans. Ingen har sagt ett ord om Hellberg, kapellet eller något annat otrevligt. Inte för att det finns så många kvar i byn. 7, 8 gamlingar eller vad det är. Och sen Adam och jag. Och mardrömmarna vill inte ta slut. Jag känner mig iakttagen hela tiden. Något jagar mig. Fast alla behandlar mig och Adam som de behandlar varandra. Eller rättare sagt har de tagit Adam under sina vingar. Särskilt Sten. Jag hajade till och bröt in. Sten. Sten Henriksson. Ja, Sten Henriksson. Jag får erkänna att jag missbedömde honom. Vi har kunnat resonera om det som hände. Jag tror att allt var ett missförstånd. Han är en helt annan sorts människa än jag trodde. Hjälpsam, lojal och med stor kärlek till sin döende hembygd. Och han gör allt för att Adam ska ha det bra. Han har mycket att berätta om gamla tider som jag tror skulle intressera dig. Du kanske skulle vilja träffa honom. Nej tack, jag tror inte det. Nej, nej, du gör som du vill. Sara fortsatte i mer dämpad ton. Men det känns nästan som att Adam börjar bli alldeles för hemtam i Saivo. Det är som om han inte längre behöver mig. Ibland går han ut på nätterna fast jag säger att han inte får. Och en natt vaknade jag av att han stod böjd över mig när jag låg och sov. Jag skrek och skrek, men han bara log mot mig med det där satans leendet som kanske inte är ett leende. Men det är inte hans fel. Han gör bara det han måste. Jag vet att vi, Adam och jag alltså, borde komma därifrån. Men det är som om jag har förirrat mig in i en labyrint. Jag kan inte ta mig ut. Jag har blivit minotauren. Det föll sig så att Sara något år senare bjöd mig till Saivo. Jag tvekade men hade inte så mycket annat val än åka dit. De två stora cheferna sprang fram mot mig och hälsade mig välkommen på sitt sätt. Men Sara tog emot mig som om vi aldrig förut hade möts. Hon var helt annorlunda än när hon besökte mig i Umeå. Och det borde jag väl ha varit glad för. Men när vi satt vid köksbordet var det som om en främling satt sig bredvid mig. Det var som om all livskraft hade lämnat henne. Hon hade börjat medicinera igen och det hade hjälpt henne gå igenom disputationsprocessen trots det långa avståndet till universitetet. Men medicinerna hade också tagit bort något som fanns där förut. Åtminstone tror jag att hennes förändring berodde på medicinen. Vad skulle den annars kunna bero på? Adam satte sig bredvid och så han var inte längre det lilla barn jag mindes. Sara sa att han hade börjat i skolan i kyrkbyn och att de andra barnen verkade se upp till honom trots att han var tystlåten och tillbakadragen, nästan som en sömngångare ibland. Jag insåg att det inte var så att han hade blivit en främling för mig. Jag hade helt enkelt aldrig lärt känna honom. Vi åt middag. Det var ganska ansträngt. Sen tog Sara och Adam med mig ner till Saivon. Vi stod på den gyttiga stranden nära det nedbrunna kapellet. Det kändes som om hon hade bestämt sig för att visa mig något men ångrat sig. När vi gick mot Lahtigård igen sa hon plötsligt: "Du minns sejten som stod i kapellet?" "Ja." Jag grävde fram den ur askan. Den var opåverkad av elden. Jag var så säker på att den hade spruckit sönder av värmen, krossats till oigenkännlighet, men den var helt oförstörd. Jag tog den i mina armar som om den hade varit mitt barn. Den vägde ingenting. Den låg där orörd i allt det förkolnade, som ett barn som söker skydd i sin fars armar när det brinnande taket störtar ner över dem. Jag var där. Jag såg hur hon sprang genom elden för att rädda dem. Men hon föll och förintades. Utplånades av elden. Jag satte mig i båten och rodde ut mot djupgraven vid mitten av sjön och där kastade jag ner sejten i vattnet. När den vidrörde vattenytan var det som om hela sjön började koka och brinna. Eld och vatten om vartannat. Och grenarna på strandens träd böjde sig mot varandra. En märklig upplevelse. Hon fortsatte prata utan att bry sig om att Adam hörde på. Vet du vad de hittade i krypgrunden under kapellet? Så många oskyldiga. Och Gud vet vad som döljer sig under de gamla gårdarna nere vid älven. Gårdar som bara byggts ut och på under århundradena, fått nya brädfodringar och större fönster, men i grunden är samma hus som har stått i byn sedan 1600-talet, när Karis de Antis släkt, Johans och Adams förbannade släkt, först kom till Saivo. Jag äcklas till döds av tanken på den där Sten Henriksson. Men han talade kanske sanning, för när jag läser Johans farfars dagbok slås jag av vad som tycks vara anakronismer. Det är skickligt gjort, men inte så skickligt. Vad kunde den där Abel Maja, om han nu har existerat, göra? Han var bara en simpel bedragare, en förslagen luffare som såg en möjlighet och gjorde ett inschack. Den verkliga kraften hade en annan källa. Men det var nog Abel som drog upp saker i djupen. Alldeles för sent insåg han att det är en sak att frammana något, en annan sak att behärska det man frammanar. Och Hellberg, hon sa hans namn med förakt som hon inte ens försökte dölja. Ja, han kom nog till samma slutsats, vågar jag påstå. Strunt i det förresten, jag bara pratar. Det spelar ingen roll. Det finns ingen anledning att prata längre. Jag har renat allt genom eld. Jag och ingen annan. De var inte ens människor. Inte människor som du och jag. Inte i egentlig mening människor. Man behöver inte ha skuldkänslor. Jag är elden. Han är vattnet. För alltid förenade. Inget världsligt lidande kan skilja oss åt längre. Kristallskeppet, skeppet av klar is, har renats i elden. Men på nätterna hör jag genom väggarna hur de döda sjunger med klara barnröster. Sitter i gungstolar, vilar på soffor och i sängar och sjunger med sina kalla, döda, ihåliga ansikten. I de döda husen bakom de vittrade linnegardinerna, som om de vore svepningar, där håller de till. I de döda husen med sina svarta, döda fönster. Döda, tomma, ihåliga. Det finns ingen kvar här nu. Det är bara vi. Och vi kanske måste göra ännu en offerhandling för deras skull. Lagen och allt mänskligt förnuft förbjuder det, men plikten fanns långt före lagen. Blodet är uråldrigt. Det får inte dö. Ingen av oss vill göra det vi måste, och jag är kanske för gammal, men vi är de sista av blodet. Brita Johansdotter Wopius blod rinner i mina ådror, och i dina. Vi är de sista, om du inte vet någon annan. Dina efterforskningar kanske har hittat någon. Någon som skulle passa bättre för Adam, någon yngre av en sidogren. Finns det verkligen ingen i hela vida världen utom han och jag? Jag kunde inte sova alls den natten. Tankarna bara malde utan att komma någonstans. Hade hon inte bara kunnat hålla käften? Varför behövde hon dra in sin gamla morbror i sitt vansinne? Genom det öppna fönstret hörde jag hur vågorna gick över Saivon och slog upp över stenstranden. Jag blev nästan fysiskt sjuk av ljudet. Jag låg i sängen och svettades och kände mig illamående. Det kändes som om jag hade tvingat svälja något orent. Som om något orent hade fattat tag i mig och jag inte kunde befria mig från dess kväljande grepp. På morgonen tvingade jag under tystnad i mig frukosten. Sara sa inte heller något. Sen satte jag mig i bilen och åkte hem. När jag körde över bron kastade jag en sista blick på byn i backspegeln. Jag borde kanske ha gjort mer för Sara och Adam, eller borde ha velat göra mer för dem. Men det gick inte. Det gick inte. Och vad hade jag egentligen kunnat göra för dem än som jag hade velat? De tror inte att jag vet något, inte förstår. Hon frågar mig om jag inte vill bo någon annanstans, om inte Saivo är alldeles för litet för mig. Men jag ler och säger att det är här jag är hemma. När jag sover drömmer jag dem. Jag drömmer världen. Jag reser berg och sänker dalar. Det tar tid, men det går. Här nere i djupen finns oändligt med tid. Efter alla dessa år är jag fortfarande ung. När jag fattar dina händer och möter din blick i halvdunklet tror jag att du också förstår. Jag vet att jag kan lita på dig. Du behöver inte vara rädd. Du är en av oss och jag kommer inte att överge dig.
Du lyssnar på Creepypodden med mig, Jack Werner. Och vi firade julen 2025 med ett tredelat specialavsnitt där Ludvig Josefsson läste Erik Kåks Saivo som kom ut i maj detta år. Det här var den tredje och sista delen. Texten var bearbetad för att passa in i Creepypodden av Erik Kåks själv, som jag vill tacka för både det arbetet och för att vi har fått tillstånd att ha med hans historia här. Vill man höra mer av Erik kan man lyssna på avsnitt 45, 64, 82 eller 220. Ni har lyssnat på Creepypodden med mig, Jack Werner. Creepypodden produceras av Ludvig Josefsson som också gör musiken. Mail oss gärna era egna historier eller tips på andras historier på creepypodden@sr.se. Och om ni vill följa oss gör ni det på Facebook eller Instagram där vi heter Creepypodden. God jul! Och som vanligt, tack! För att ni har lyssnat.